Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Anna the Biography av journalisten Amy Odell är en biografi om Anna Wintour, den brittisk-amerikanska redaktören som sedan 1988 har lett amerikanska Vogue och senare fått en övergripande roll inom Condé Nast. Boken följer vägen från uppväxten i 1960-talets London via tidiga jobb i mode och tidskrifter till maktpositionen i New Yorks medievärld. Odell bygger sin framställning på intervjuer med fler än 250 personer ur Wintours krets, bland annat kollegor, vänner och aktörer i modebranschen. Syftet är inte bara att förklara personen bakom den välkända frisyren och solglasögon. Biografin undersöker också hur modepress, status och företagsmakt har fungerat under Wintours karriär. Därmed blir den både ett personporträtt och en skildring av en bransch i förändring. Från tryckta magasinens storhetstid till den digitala omställning som pressat traditionella mediehus. Odell placerar Wintours drivkraft, hårda omdöme och strategiska förmåga i den miljö där de fick störst betydelse. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från 1960-talets London till en mediekarriär med tydlig riktning. Odell börjar med Anna Wintours formativa miljö, snarare än med den färdiga Vogue-chefen. Wintour växte upp i London under 1960-talet, när ungdomskultur, minikjolar och ett friare förhållande till stil förändrade synen på mode. Boken beskriver hur hennes intresse för kläder och visuella uttryck växte fram i denna tiden, men också hur journalistik och tidningsarbete fanns nära genom hennes far. Charles Wintour, redaktör för Evening Standard, den kombinationen är central för biografins tolkning. Mode framstår inte som enbart konsumtion eller ytlighet, utan som ett område där kulturella signaler kan översättas till redaktionellt innehåll och kommersiellt värde. Wintour lämnade skolan tidigt och tog ett arbete i en trendig butik, ett första steg som inte blev någon rak framgång. Odell använde sådana motgångar för att visa att karriären byggdes genom återkommande förflyttningar och anpassningar, inte genom en enda förutbestämd plan. När Wintour senare sökte sig till tidskriftsvärlden och så småningom till New York handlade det även om att skapa en egen professionell identitet utanför faderns inflytande. För svenska läsare är kontrasten mot den mer konsensuspräglade svenska arbetskulturen intressant. Boken visar en angloamerikansk medievärld där tydlig ambition och individuell konkurrens ofta belönas öppet, men också kan skapa slitningar. För det andra, Vogue som en redaktionell institution och ett kommersiellt varumärke, en av bokens viktigaste styrkor är att den behandlar Vogue som mer än en modetidning. Under Anna Wintour blir tidningen en institution som påverkar vilka designers, modeller, fotografer och estetiska ideal som får synlighet. Redaktörens makt ligger därför inte bara i att välja bilder och rubriker. Den ligger i förmågan att avgöra vad som ska uppfattas som relevant, nytt och eftersträvansvärt. Odell kopplar Wintours karriär till denna sorts kulturella grindvaktsfunktion, där redaktionella beslut kan få ekonomiska följder för personer och företag i modevärlden. Samtidigt beskriver biografin en tid då magasin måste förena redaktionell prestige med annonsaffärer, kändiskultur och en ständigt skiftande publik. Wintours betydelse blir tydlig just i det spänningsfältet. Hon framställs som någon med blick för hur mode kunde göras mer tillgängligt, mer nyhetsdrivet och närmare populärkulturen, utan att Vogue helt förlorade sin exklusiva position. Detta är en användbar analys för den som vill förstå varför inflytande i medier sällan bara kommer från formella titlar. Det bygger också på att kunna koppla samman smak, timing, nätverk och affärsintressen. Boken lämnar inte läsaren med en enkel hyllning av Vogue, utan visar hur en stark redaktionell identitet är beroende av både kreativ auktoritet och kommersiell förhandling. För det tredje, ledarskapets pris i en hierarkisk och konkurrensutsatt bransch, Anna the Biography, tar upp den krävande. Stundtals fruktade ledarstil som länge har förknippats med Anna Wintour, Odell reducerar inte bilden till myten om den känslokalla chefen. Men hon bortser inte heller från berättelser om en miljö präglad av höga krav, snabba beslut och tydliga hierarkier. Det gör att boken kan läsas som en studie av makt i kreativa organisationer. Inom modepressen är bedömningar ofta subjektiva, tempot högt och rollerna beroende av personliga kontakter. En chef som uttrycker sin smak med stor säkerhet kan därför skapa riktning, men också rädsla och tystnad omkring sig. Odell visar att Wintours auktoritet inte enbart vilar på hennes position. Den förstärks av hennes konsekvens, hennes kontroll över det offentliga intrycket och hennes förmåga att fatta beslut utan att visa mycket tvekan. Den sortens ledarskap kan vara effektivt när en organisation behöver en klar identitet, men boken synliggör också dess mänskliga kostnader. Kollegor kan uppleva att relationer blir instrumentella och att misstag får stort pris. För en svensk läsare ger det ett konkret underlag för att jämföra olika arbetsideal. Svenskt ledarskap betonar ofta delaktighet och låg maktdistans, medan Wintours värld framstår som mer personcentrerad och vertikal. Biografin argumenterar inte för att ett system är bäst, men den gör följderna av tydlig maktkoncentration begripliga. För det fjärde, Condé Nast, företagsintern politik och kampen om fortsatt inflytande. Odell låter inte berättelsen sluta när Wintour blir chefredaktör för Vogue. Tvärtom visar boken att en topposition i mediebranschen måste försvaras, särskilt när ägande, ekonomi och teknik förändras. Hennes tillträde till Vogue skildras som en stormig övergång och de följande åren som en fortsatt kamp om mandat, relevans och kontroll inom Condé Nast. Det perspektivet gör biografin bredare än många karriärskildringar, där utnämningen till chef blir berättelsens självklara slutpunkt. Condé Nast framträder som ett företag med starka varumärken, prestigefyllda titlar och komplexa interna rangordningar. I en sån struktur räcker det inte att skapa en framgångsrik tidning. En ledare behöver förstå vilka personer som har beslutskraft, hur resurser fördelas och hur den egna rollen kan kopplas till företagets större strategi. Wintours senare uppgång till ett bredare ansvar inom koncernen illustrerar den mekanismen. Hennes inflytande byggdes både på Vogue och på förmågan att göra sig svår att ersätta ett större system. Boken blir också relevant som mediehistoria. Den berör den press som tryckta magasin mött genom ekonomiska nedgångar och digital publicering. Odells skildring påminner om att digitalisering inte bara är en teknisk fråga. Den förändrar vilka kompetenser som värderas, hur publik uppmärksamhet mäts och hur gamla institutioner kan behålla sin auktoritet. Slutligen, ett porträtt byggt av många röster, men med begränsad privat insyn, Amy Odells arbetsmetod är avgörande för bokens karaktär. Med fler än 250 intervjuer har hon samlat ett omfattande material från människor som känt, arbetat med eller följt Anna Wintour. Resultatet är ett porträtt som kan belysa samma person från flera håll. Vänner och familjenära röster bidrar med en bild av en mer privat, humoristisk eller omsorgsfull Wintour. Medan tidigare kollegor och branschpersoner ofta tydliggör hennes professionella skärpa och den oro hennes omdömen kan skapa. Denna mångstämmighet hjälper Odell att undvika att helt fastna i den offentliga karikatyren. Samtidigt finns en tydlig gräns som läsaren bör förstå. Wintour är en person som länge har skyddat sitt privatliv. Och en biografi baserad på extern rapportering kan inte ge samma inblick som en självbiografi eller långa förstahandsintervjuer. Odell kan därför kartlägga handlingar, karriärval och andras iakttagelser mer säkert än inre motiv. Det är inte nödvändigtvis en svaghet, men det påverkar läsupplevelsen. Boken är starkast när den analyserar hur Wintour agerar i redaktionella och företagsmässiga sammanhang. Metoden gör också boken intressant som journalistiskt arbete. Den visar värdet av att pröva en offentlig persons rykte mot många separata vittnesmål. Läsaren får inte en slutgiltig nyckel till Anna Wintour, utan en väl underbyggd bild av hur hennes auktoritet har uppfattats, förhandlats och byggts över tid, sammanfattningsvis. Anna The Biography passar särskilt väl för läsare som intresserar sig för mode, tidskrifter, journalistik och den sorts kulturella makt som utövas genom urval och exponering. Den fungerar också för den som vill förstå hur en chef kan bli större än sin formella titel och göra en redaktion till en global symbol. Man behöver inte vara en hängiven vågläsare. Odell använder Wintours bana för att förklara större förändringar i medievärlden. Från den tryckta tidskriftens starka ställning till den digitala erans osäkrare villkor. Det praktiska värdet ligger främst i analysen av karriär, institutioner och ledarskap, snarare än i förenklade råd om att bli framgångsrik. Boken visar hur ambition kan kombineras med redaktionell blick, uthållighet och förmåga att navigera hierarkier. Den visar samtidigt att auktoritet kan ha ett socialt pris, särskilt i miljöer där en enskild persons smak får stor betydelse. För läsare i kreativa yrken erbjuder detta en nykter bild av relationen mellan vision, kommersiella krav och arbetskultur. Det som skiljer Odells bok från lättare skvaller om modevärlden är bredden i rapporteringen och viljan att sätta Wintour i ett större sammanhang. Den är inte bara en berättelse om en berömd redaktör och inte heller en renodlad hyllning eller uppgörelse. Genom de många intervjuerna och fokus på Condé Nasts interna dynamik blir den en substantiell biografi om hur inflytande skapas och bevaras i en bransch där image, Pengar och redaktionella beslut är tätt sammanflätade. Om du vill stödja Aimee Odell, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!